CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkomna till Kvartals expertpanel om segregation. Det är det sista av tre samtal med experter om de svåraste frågorna inför valet den 11 september. Varför uppstår segregation i ett samhälle och vad leder den till? Har den, som det så ofta sägs, blivit värre i Sverige? Vilken slags segregation kan och bör vi göra något åt? Jag heter Cecilia Järme. I expertpanelen har Kvartal samlat forskare och experter för att bättre förstå sammanhangen inför valet den 11 september. Och den här gången handlar det om segregation. Det är ett begrepp som det talas väldigt mycket om, men som sällan blir föremål för en egen podd. Förrän nu. För att delta i samtalet har vi Susanne Urban, docent i sociologi och verksam vid Institutet för bostadsforskning. Hej!
Hej!
Stefan Lund, professor i pedagogik på Stockholms universitet. Hej!
Hej!
Och så Olof Åslund som är professor i nationalekonomi, verksam vid Uppsala universitet och arbetsmarknadsforskare. Och ni är här för att ni alla har forskat mycket om just specifikt segregation, bostadssegregation, skolsegregation och segregation på arbetsmarknaden. Och i den allmänna debatten så betyder segregation ofta en fysisk uppdelning av grupper av människor på grund av etnicitet eller klass. En uppdelning som får negativa konsekvenser. Så jag vill börja med att fråga er, är människan ett segregerande djur?
Ja, det är ju en bra men också väldigt svår fråga. Men man kan väl säga att det finns ganska mycket evidens och tecken på att vi söker oss till andra som på något sätt delar någon form av egenskap med oss själva. Vi tenderar att välja personer som vi delar någon form av bakgrund eller så med. Och det här kan ju leda då till segregation i olika sammanhang och i olika dimensioner. Det kan vara könssegregation, det kan vara det man kallar för etnisk segregation eller utländsk eller svensk bakgrund till exempel. Och tittar man på arbetsmarknaden då, som är det som jag har forskat mest om, så kan man ju se att det visar ju undersökningar från olika länder och olika tider att en väldigt stor del av jobben som tillsätts eller vakanserna som fylls fylls ju då via informella kontakter och nätverk. Och om de här kontakterna och nätverken är segregerade, det vill säga att det är fler med svensk bakgrund som har andra med svensk bakgrund i sina nätverk, och för har man utländsk bakgrund så är det många andra med invandrarbakgrund som man liksom har kontakter med, då kommer ju också arbetsmarknaden att bli segregerad. Så att ja, i någon mån så är vi väldigt segregerande djur, men det finns ju liksom väldigt stora variationer och skillnader mellan olika områden.
Vi ska återkomma till de här dimensionerna sen. Vad säger du, Susanne? Är människan ett segregerande djur?
Jo, men det stämmer ju som Olof säger att vi tenderar att välja att vara bland våra likar. Men det är inte ett naturligt tillstånd att vi ska fördela oss helt liksom på olika sätt i rummet och på arbetsplatser. Det finns ju andra faktorer som också påverkar hur vi blir segregerade, vilka möjligheter vi har att välja och så vidare.
Vad säger du, Stefan?
Ja, jag tänker att det finns en strukturell liksom aspekt utav det här, men också en kulturell aspekt av segregation. Alltså den strukturella tillgång till pengar till exempel påverkar var jag bor någonstans. Och då, men den gemensamma faktorn mellan oss i den communityn kanske just är att man har pengar. Men det som jag tycker har varit intressantare just i min forskning som handlar om skolval. Där handlar det ju mer om kulturella frågor delvis. Särskilt när det gäller gymnasievalet. Där idag de ungdomar som vi intervjuar i våra olika projekt tenderar mer att prata om, särskilt i storstadsområdena, eller specifikt i storstadsområdena, om skolvalet snarare än programvalet. Och där den stora frågan handlar om, är de andra i den här skolan lika som mig? Så i någon mening så skulle man ju kunna säga att man söker sig då till sådana sammanhang. Ja. Och det där kanske vi pratar vidare om sen.
Ja, alltså den här fysiska segregationen som du är inne på ditt område då, Susanne, med bostäderna. Ofta talar vi om att bostadssegregationen har blivit värre under, låt säga, de senaste 30 åren. Är det så?
Man kan ju mäta boendesegregation på olika sätt. Och så det beror ju på lite vilket mått man använder, men om man, så man kan prata dels om spridning av olika grupper, hur de är fördelade över rummet, och då har blivit ojämnt fördelat vart olika grupper bor om man jämför sedan 90-talet. Men det beror ju hela tiden på vilken startpunkt du använder för att jämföra. Om man jämför med 90-talet så är det ju segregationen högre idag. Men om du istället jämför med 2012 så är det inte samma tydliga tendens längre. Då verkar det som att det tenderar att plana ut eller gå lite ner och lite upp. Så senaste 2 åren har det verkar ha gått upp igen när man tittar på socioekonomisk boendesegregation. Det vill säga hur låginkomsttagare är utspridda över olika bostadsområden och hur höginkomsttagare är utspridda över olika bostadsområden. Om man mäter på det sättet.
Så 90-talet och 00-talet, då skedde egentligen mer segregation än under 10-talet och början av 20-talet då?
Segregationsnivåerna är ju fortfarande hög, men det ökar inte längre de senaste 10 åren lika mycket. Det är inte samma starka trend längre.
För ungefär 60 år sedan så bestämde sig politikerna i Sverige för att det var hög tid för jämlika bostäder och man började bygga miljonprogrammen. Hur tänkte man då kring segregationen?
Då hade vi en annorlunda segregation, att människor bodde trångbott och i dåligt omoderna bostäder utan dusch och inneboende och så vidare. Och bostadsbristen var jättestor, folk behövde ha någonstans att bo. Och då bestämde man sig för att bygga moderna, fina lägenheter i välplanerade bostadsområden utanför smutsiga innerstan. Så det var ju en rättvisa aspekt att liksom förbättra boendet för människor som hade då väldigt dåliga bostadsförhållanden.
Så före det då så bodde folk kanske mindre segregerat, men definitivt inte med mindre klasskillnader om vi ser några decennier eller ett halvt sekel eller så bakåt. Eller
exakt,
mer.
Så bostadsförhållandena kan ju skilja sig väldigt mycket, att några bor i stora våningar och så har man en inneboende jungfru flicka eller vad det kan heta liksom, som bor i ett liten bås. Så det är fortfarande olika bostadsförhållanden, men kanske inte så stora bostadsområden där vissa kategorier bor samlade.
Hur skulle du beskriva det som då nu sker, där politiker talar väldigt mycket om blandade upplåtelseformer till exempel i bostadsområden? Är det 1950 års Sverige som de försöker återskapa?
Jag tror att tanken är god. Man tänker sig att om man bygger blandade upplåtelseformer så tänker man att då kommer det också bli blandad befolkning i området. Men det är ju långt ifrån säkert att det blir det, eftersom hyrorna kanske är höga. Det är lika svårt att få kunna betala hyran som det är att köpa en bostadsrätt eller en villa i bostadsområdet. Och det är också andra saker som styr vart man bosätter sig någonstans. Men det forskningen visar att de initiala förhållandena i bostadsområdena har stor betydelse. Så det är ju bra att nya bostadsområden som byggs ändå försöker ha lite blandat, så att man inte bygger in den här segregerande strukturen med stora områden med samma bostadstyp.
Vad är den initiala situationen för någonting?
Ja, men om man har ett område från början som består av blandade upplåtelseformer, då är ju förutsättningarna bättre för att det ska bli en blandad befolkning än om man bygger ett bostadsområde där det bara små ettor eller bara stora herrgårdar från början.
Okay,
och då liksom ligger det kvar att det här är ett område där som är känt för att många rika eller många fattiga bor. Och då liksom är det lätt att det reproduceras även om man ändrar upplåtelseformerna i området.
En identitet egentligen då för områdena kan man säga.
Ja, området får liksom en stigma eller identitetsstatus.
Mm.
Och det hänger ganska kraftigt kvar. Även om man bygger om och ändrar så kommer det fortfarande ha den här stämpeln på sig.
Stefan, du som forskar om skolsegregationen mycket, du har tittat på kommuner som försöker hantera segregationen i deras skolor eller sina skolor. Vad var bakgrunden till det här? Vad var det för situationer de här kommunerna befann sig i?
Som man anknyt till det tidigare så är det just, man pratade om de här miljonprogrammen som byggdes under 60-talet och som en liksom successiv process. Först berättar de här, vi har intervjuat politiker och tjänstemän och rektorer
som, i flera kommuner
som initierar school desegregation eller skolintegration och försöka blanda upp elevgrupperna helt enkelt, aktivt göra det. Och de berättar likartade processer. Ett område som först avfolkas av, som de kallar då, svenskar. Sen efterhand flyttar också de med utländsk bakgrund därifrån. Som har resurser, utbildningsresurser framför allt. Alltså föräldrar som kommer med utbildningsbakgrunder från sina hemländer. Och sen inträffar den här flyktingkrisen 15-16. Och det kommer väldigt många nyanlända till de här kommunerna. Och då finns bostäder i de här områdena och det finns också skolplatser. För de här skolorna har blivit då sådana här frånvalsskolor. Och då börjar de prata om att civila värden hotas helt enkelt. Rättvisa pratar man om. Det är orättvist för de här barnen att gå kvar i de här skolorna. Som får mycket sämre måluppfyllelse. Man pratar om att det är ojämlikt och att man pratar också i vissa kommuner, inte alla, om att man behöver förändra sammansättningen av elevgrupperna för att just skapa en social samhörighet i samhället.
Är det här någonting som man ser någon politisk tendens i? Hur?
Nej, det är väldigt intressant i de här kommunerna. Man kan ju tänka sig att det liksom skulle vara en vänster, eller vänstersidans politik som skulle skapa det här. Men i de här kommunerna som vi har studerat så spelar det inte så stor roll. Det som verkar spela väldigt stor roll det är att de som sitter i barn- och ungdomsnämnden är väldigt beslutsamma om att det här måste göra någonting åt. Så den stora politiska debatten verkar vara inåt i det egna partiet om att gå med på de här sakerna.
Som du har beskrivit är också att ni ser tre typer av beteenden här. Kan du beskriva det?
Ja, det som jag beskrev alldeles nyss, det är väl egentligen varför de gör det. Men sen gör de, hur-frågan är en annan sak. Man gör olika. I det här projektet tittar vi på dels något som vi kallar för sammanslagning eller på engelska mergers. Att man har, vid ett exempel, att man har tre stycken skolor, F6-skolor. Och den ena har väldigt hög måluppfyllelse och i huvudsak medelklassbarn. Och den andra skolan är i huvudsak barn med utländsk bakgrund och låg socioekonomisk tillgång. Och har väldigt låg måluppfyllelse. Och då har man helt enkelt gjort om de skolformerna till två stycken F3-skolor och en 4-6-skola. Och på så sätt skapa en blandning. Just det fallet är väldigt intressant tycker vi för att det innebär ju att alla barn måste så att säga färdas mellan olika skolor. En annan form kallar vi för closing eller skolnedläggning. Det är en skola i ett sånt här utanförskapsområde som jag beskrev tidigare som har så låg måluppfyllelse att 70% av högstadieeleverna får en fullständig behörighet till gymnasiet och man lägger ner skolan och så sen slussar man ut dem till andra kommunala skolor.
Det man kallar bussning.
Det man kallar bussning, ja, precis. Och som kan jämföras med det amerikanska systemet. Det är det närmaste, så att säga. Jag kan återkomma till det om du vill sen. Men,
det var två metoder.
Det är två metoder. Den tredje metoden är opening, eller nyöppnande, eller öppnande av en skola i ett utanförskapsområde. Och det spännande med det här, att, tycker jag, att man använder liksom de de principer som finns för att fördela barn. Antingen ritar man om gränserna för närhetsprincipen till skolan, till exempel i fallet med det här merging eller sammanslagning, eller så använder man någon typ av skolvalfrihet så att de här, vid skolnedläggning till exempel, så får barnen välja på andra kommunala skolor. Men det är en valfrihet med modifikation, för att de har också, det finns baktankar med att det får inte bli för många, man får inte skapa en till sån här utanförskapsskola, utan man försöker fördela dem då. Så att, men ändå, det är valfriheten som man använder som instrument då. Så både en blandning av valfrihet och...
Så antingen så lägger man ner en svag skola och börjar bussa elever, eller också så slår man ihop skolor och indelar dem i det här fallet då i åldersgrupper så att de kan få en social blandning inom varje skola.
Ja.
Eller så startar man en helt ny skola i ett utanförskapsområde och ger det mycket resurser.
Ja, precis.
Vad säger föräldrarna?
Föräldrarna är lite olika i olika kommuner. Det är fyra kommuner som vi har gjort dem. Det finns inte så många sådana här fall i Sverige, eller ska man säga. Och jag kan inte nämna de här städerna av forskningsetiska skäl eller samhällena. I ett av de här samhällena så blev medelklassföräldrarna väldigt upprörda och startade en Facebookgrupp med 1200 medlemmar. Och politikerna beskriver att många upprörda samtal, stora protester och så vidare. Det som är intressant med det är att det är just så att säga vit medelklass som protesterar mest. När man tittar på forskning från USA, så där gjorde man ju liknande saker, fast inte på samma sätt som här i Sverige då. Men de som har mest då var rädd för egentligen när det gäller det här, det är de här barnen som har låg socioekonomisk bakgrund och annan etnisk bakgrund än svensk, så att säga.
Varför då?
Därför att de flyttas ju från sin skolvardag, så att säga. Det är väldigt tydligt att de här första åren utav sådana här försök, så finns det väldigt stor risk att man får ännu sämre skolframgång, så att säga, som individ. Medan mängder av forskning visar att det ingenting händer egentligen med det svenska medelklassbarnet, så att säga. För de går ju kvar i sina skolor, till exempel i nedläggningsfallet här.
Och vilken strategi använder man då i just det här stället där det blev mycket kalabalik bland medelklassföräldrarna?
Nej, där det är ett väldigt speciellt samhälle. Så dels är det en mindre kommun med 30 000 invånare som också har erfarenhet av just arbetskraftsmigranter, arbetskraftsinvandring. Det fanns väldigt... Initiativet till det här kom från en rektor som jobbade på den skola som presterade bäst, medelklassskolan. Och den här rektorn blev sen också projektledare för den här implementeringen av det beslut som togs i kommunfullmäktige 2017. Så att jag vill säga att, liksom att det finns en kulturell förklaring, att det finns en erfarenhet om att man kan göra sådana här saker, att man kan liksom hantera mångfaldiga klassrum i den här kommunen och i det här samhället. Men också den här individuella förklaringen att just den här projektledaren var väldigt betydelsefull. Den tredje förklaringen är mer politisk, att just de här damerna, det blir inte exakt citering, men de uttrycker det som att det viktigaste för att vi fick genomföra det här, det berodde på att vi var tre envetna kvinnor som satt i kommunfullmäktige eller i barn- och ungdomsnämnden. Och det spelar ingen roll om vi satt i majoritet eller minoritet som opposition, så vi var bestämda att det här skulle genomföras.
En sommartimme med partiledaren.
Varför har ni inga barn? Var det första han frågade mig och min hustru Birgitta.
Det där var Bad Moon Rising, och det är för att man alltid ska spela Creedence i alla program.
Jag kan inte motstå förmånen att få prata oavbrutet här till kvartalslyssnare.
Du har väl inte missat kvartals valsatsning En sommartimme med partiledaren? Vi erbjöd alla partiledare i riksdagen varsin fri timme på vår poddplattform. 6 av dem nappade, 4 levererade. Du kan höra samtliga sommartimmar på kvartal.se eller där du normalt hittar dina poddar.
Tack för att ni har lyssnat.
Olof, när man pratar om det här med bostadssegregation och skolsegregation, så handlar det ju mycket om fysisk åtskillnad, men du var ju inne på där att det är fler dimensioner och lite mer komplicerat kanske på arbetsmarknaden när man talar om segregation.
Ja, det beror lite grann på. Alltså när man forskar om segregation så pratar man om definitioner. Och på ett sätt så kan man ju säga att segregation är det, är det rumsliga åtskillnaden av befolkningsgrupper. Och då måste man ha någon form av rum, och det kan vara skolor, det kan vara bostadsområden, och man måste ha någon form av grupper som man tittar på hur de delar upp sig. Ibland när man pratar om segregationen på arbetsmarknaden och segregation i arbetslivet, så kanske man ofta menar skillnader i utfall då, som sysselsättningschanser eller löner eller jobbstabilitet eller liksom möjligheter på arbetsmarknaden. Medan åtminstone en del av segregationsforskningen är ju mer att se, är det så att människor när man har ungefär likartade jobb ändå jobbar på olika arbetsplatser eller olika branscher eller olika företag. Och naturligtvis så hänger de här sakerna ihop med varandra, för att det finns ju också det som man brukar kalla för segmentering ibland, att man finns en segmenterad arbetsmarknad, att en del av arbetskraften befinner sig mer eller mindre permanent i yrken, företag, branscher där möjligheterna att ha en bra karriärutveckling, ha en stabil inkomst är betydligt sämre, och det finns då tydliga studier som pekar på att det är svårt ibland att komma ur de här sämre jobben. Så att det är en fråga om bra och dåliga jobb. Men tittar vi på segregationen i arbetslivet, när vi då pratar om just den här uppdelningen, så ser man ju att den är ju väldigt betydande. Under lång tid så fanns det liksom en ökande trend. Om vi går tillbaka till 80-talet och tittar på den svenska arbetsmarknaden, så har den blivit mer segregerad. Men det pekar också på att det här hänger ihop med, om vi då pratar om...
Vänta, var det bättre integration på 80-talet?
Alltså, det var det jag skulle försöka förtydliga. Det blir så här å ena sidan och andra sidan. Men att man kan väl säga så att om vi tar då uppdelningen mellan personer som är födda i Sverige och födda utomlands, så kan man se att sammansättningen av den utlandsfödda befolkningen har ju förändrats i termer av födelseland. Alltså varifrån de invandrade personerna kommer. Och går man tillbaka då och så gör man ett tankeexperiment och säger att är det så, arbetsmarknaden som helhet har blivit mer segregerad, men för en given individ som kom till Sverige från ett givet land, så händer det inte så väldigt mycket liksom med integration eller segregation på arbetsmarknaden över den här tidsperioden. Så att sammansättningen av de utlandsfödda hänger i en statistisk mening ihop med den utvecklingen. Men sen ser vi ju fortsatt liksom en stark segregation. Det finns ju också en annan dimension som handlar om då segregation över bra och dåliga företag. Till exempel om man tittar på att högproduktiva företag erbjuder då de anställda högre löner, helt enkelt högre inkomster för likartade jobb. Och där ser man en tydlig uppdelning också, att utlandsfödda är oftare i lågproduktiva företag, även om både utlandsfödda och infödda tjänar mycket på att jobba på bättre företag, mer produktiva företag.
Men hur är det då med, det finns ju väldigt stora offentliga arbetsgivare som anställer människor med annan bakgrund. De är ju inte företag då, men tittar ni även på mer eller mindre produktiva kommuner, hur man nu skulle göra det?
Ja, just produktivitetsforskningen är en ganska ny och pågående projekt faktiskt. Och det kan man ju säga att det finns problem att mäta produktivitet i offentlig sektor, och det är en podd eller en forskningsprojekt för sig själv. Just den produktivitetsgrejen handlar om privata företag, som människor som jobbar i privat sektor. Men det är ju inte så att vi inte ser segregation även hos offentliga arbetsgivare. Men det ska man också då komma ihåg, att den svenska arbetsmarknaden, mellan tummen och pekfingret i alla fall, så funkar ju liksom tillsättningen av offentliga jobb ganska mycket som de i privat sektor. Det vill säga att det är chefer som rekryterar, och det är naturligtvis också nätverk och kontakter som har betydelse även där. Så att den här stora distinktionen mellan privat och offentlig sektor, den ser vi inte riktigt i segregationen, och det är inte heller vart man skulle förvänta sig att det skulle göra det.
Har man olika chanser på olika ställen på arbetsmarknaden? Jag tänker på det faktum till exempel att i Region Stockholm så är en tredjedel av läkarna utlandsfödda eller har utländsk bakgrund.
ja, det är ju yrkesspecifikt och regionspecifikt och branschspecifikt och sådär. Och det är klart att i en situation där du har en allmän, så att säga, hög efterfrågan på läkare, så är det ju naturligtvis, och läkaren är en särskild bransch också, i och med att du har många personer som skaffar utländska examen eller får utländska examen, och du har liksom mycket rörlighet där. Men det är klart att det finns liksom en branschmässig uppdelning som har kopplat till bakgrund i statistik. Och det ser vi över tiden, så ser vi att det har blivit, om man tittar på vart hittar man sitt första jobb i Sverige någonstans, så har vi över en längre period sett en rörelse mot att det allt oftare sker i lite mindre företag, i personalintensiva serviceyrken. Och det är ju liksom ganska typiska, då man brukar säga, invandraryrken. Så att som ur ett liksom ingångsperspektiv, så har ju de branscherna blivit viktigare, och det bidrar ju också naturligtvis till en segregation. Men sen finns det ju stora, till exempel, könsskillnader, där vi ser att vård och omsorg är ju en jätteviktig inkörsport, framförallt för utlandsfödda kvinnor på arbetsmarknaden. Så att det är också väldigt så att man ska komma ihåg, när man pratar om och kopplar det här till etablering och integration och liksom chansen att komma in, så är ju den stora faktorn är ju hur stor är efterfrågan på arbetskraft i en viss bransch eller på ett visst område, och hur väl matchar utbudet, så att säga, är den efterfrågan. Och det är ju viktigt att tänka på när man tänker hur förbättrar vi etablering och integration, så är ju liksom att det finns jobb som personer kan ta är ju väldigt, väldigt viktigt.
Eftersom man i det offentliga samtalet pratar väldigt mycket om segregationen och att det är ett problem, vad är det man tänker ska hända när människor med olika bakgrund börjar träffa varandra på skolorna till exempel?
Ja, nu uttalar jag mig bara i förhållande till de här kommunerna. Kommunpolitikerna och tjänstemännen och rektoren som var intervjuat just i det här projektet, som också är relativt nystartat, ett år bara har hållit på. Det var lite grann det jag pratade om tidigare. Dels vill man ju naturligtvis i centrum är ju att man ska förbättra skolframgång för de här barnen, och att det är det som liksom pratas om som orättvist och icke jämlikt, att vi har ett inte tillräckligt jämlikt skolsystem helt enkelt. Och skolsystemets struktur eller organisation gör att det blir de här segregerade effekterna, alltså uppdelning utav barn med mycket tillgångar och svensk bakgrund och färre tillgångar och utländsk bakgrund. Och det man också vill naturligtvis, man tänker ju också som någon typ av språklig förmåga, förutom svenskan i skolan är det väldigt svårt att säga.
Så det svenska språket är en resurs här som är ojämnt fördelad, kan man säga då, mellan olika grupper?
Ja, särskilt när de kommer som nyanlända. Den här skolan som jag har följer i det här projektet är tre forskare, och jag följer det här som handlar om sammanslagning av skolor. Och där var en viktig faktor det att man ville skapa en blandning för att just underlätta och förbättra den språkliga förmågan hos barnen, som en bieffekt av att de träffar mer som pratas svenska. Men att man också använder liksom klassrummet som när det kommer en som har varit i ett år i Sverige, så kommer det en ny, men de har samma språk, modersmål så att säga, så använder de också i det här klassrummet som jag har gjort etnografi i då, och följt eleverna under ett år ungefär. Använd dem som resurs för att liksom förklara för sina kompisar som precis har kommit och som förstår svenska, så att säga.
Susanne, jag tänker det här, vad är det man vill uppnå när man strävar efter större integration eller större blandning i bostadsområdena? Jag försöker tänka efter på hur bra jag själv känner mina grannar. Inte jätteväl, och det tror jag är någonting som jag delar med många andra, men vad är det som kommer att hända, tänker man sig?
Ja, det finns ju forskning som kallas för grannskapseffektsforskningen. Det är ju ett jättestort forskningsfält, och man försöker att undersöka då vilken betydelse det har vart man bor någonstans. Och så försöker man, men hypotesen är ju då att om man bor tillsammans med grannar eller nära grannar som har höga inkomster och bra utbildning och så vidare, så kommer det gå bättre för en. Och så har man testat det på olika sätt. Det är ganska svårt liksom att verkligen bevisa att det har en effekt. Den starkaste effekten verkar vara om man växer för barn som växer upp i ett bostadsområde, uppväxtområdets effekt. Men då är det ju den socioekonomiska förhållandena som verkar ha störst betydelse, och inte så mycket de etniska förhållandena. Men sen beror det ju också på vad man mäter för något utfall då, om det är utbildnings, karriär eller arbets, om man ska få jobb eller inte, eller starta företag eller hälsa. Det finns ju massor med olika utfall som man kan studera. Men en sak som jag har tänkt på nu när vi har pratat här allihopa, så har vi pratat om de utrikesfödda och de svenskfödda, eller som är födda i Sverige, som två olika kategorier. Men det är ju väldigt stor skillnad, och det har ju ni också sett i er forskning, att det är stor skillnad mellan vart folk kommer ifrån för länder, och att det inte alla, liksom, det är väldigt svårt att kategorisera både de som är födda i Sverige och de som är födda utrikes, så att det är olika kön, olika länder har olika status och är koncentrerade i olika branscher och nischer och sådär. Och att det inte, det kan vara olika effekter att bo i ett bostadsområde med många utrikesfödda som har samma födelseland som en själv. För då kan det bildas, som du pratar om, att man kan stötta varandra och det bildas etniska nätverk som kan hjälpa till att komma in i arbetsmarknaden eller förklara hur systemet fungerar och vara socialt stöd och hjälpa kompisen i skolan och så vidare. Men det kan vara negativa effekter att bo i ett bostadsområde där, som är drabbat hårt av fattigdom, dålig service och där sammansättningen består av många nyanlända från massor med olika länder som inte kan hjälpa varandra. Mm. Det sociala nätverken är svaga då.
Ja, nej, men jag tycker att det är väldigt intressanta frågor. Jag tänkte på när det som Stefan sa om liksom, vad tänker man sig om man får minskad segregation i skolan till exempel. Och där pratar vi ganska ofta om någon form av effektivitetstanke för minoriteten. Det vill säga att om man befinner sig i en miljö som är mindre invandrartät.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Mindre liksom minoritetsdominerad, så kan det öppna upp möjligheter. Men sen finns ju den andra aspekten också, som är kanske mer djupare och kanske filosofisk. Det handlar ju om att blir man en bättre människa, så blir även majoriteten blir bättre av att möta andra som inte liknar en själva. Och där finns det ju en del väldigt, det är en otroligt svår fråga att mäta empiriskt, men det finns ju en del väldigt intressant forskning från Indien, där man då genom, ja, genom olika typer av reformer och försök, så har man sett att ja, men när barn från så att säga, hög social bakgrund genom slumpmässigt då kommer i kontakt med barn i skolan som kommer från en mycket, mycket lägre social bakgrund, så påverkar det hur man ser på fattiga. Det vill säga att man blir mer benägen att till exempel vilja dela med sig, och man får liksom en annan syn. Och det där säger ju någonstans att det finns liksom kanske också det här som kanske mer kan låta som vackra ord, men det verkar som att det kan påverka, alltså hur vi ser på våra medmänniskor. Så det är också en sån aspekt. Men för när man pratar om effektivitetsfrågor då någonstans, är det bra eller dåligt att bo med, om jag själv kommer från Iran, är det bra eller dåligt för mig att ha iranska grannar? Ja, det är inte uppenbart att det är dåligt. Alltså, tittar man på forskningen så kan man ju säga att det, en fattig miljö tenderar att göra, precis som Susanne sa, alltså en fattig miljö tenderar att göra folk fattiga. Däremot är det inte uppenbart att det är dåligt för mig, för att de här iranska grannarna då kan ju också vara viktiga liksom ingångar på ett eller annat sätt. Så att det är en väldigt viktig diskussion, att det handlar det här om en fattigdomsproblematik eller handlar det om liksom en etnisk segregation. Men jag tyckte också, och det var också både Stefan och Susanne inne på, den här frågan om, alltså, segregation har nästan alltid större konsekvenser för minoriteten. Alltså, till exempel om man skulle göra tankeexperimentet att man utjämnar alla skolklasser på gymnasiet och säger att alla ska ha samma andel utlandsfödda i klassen. Ja, då skulle det för en infödd elev, så kanske det skulle innebära att man får par, tre, fyra extra utlandsfödda klasskompisar. Medan då för en genomsnittlig utlandsfödd elev så skulle det vara en ganska dramatisk förändring av klassrummet eller skolmiljön.
Om det kom tre, fyra, fem svensktalande
elever? Nej, men det skulle inte bli det, utan det är det som är rent matematiskt, så blir det en mycket, mycket större liksom förändring. För det. Om vi tänker oss, tänk så här att vi har, säg att vi har en minoritet på 90, som är 10% av en befolkning av arbetskraften och också 10% av cheferna som rekryterar till företag. Och så säger vi att de här cheferna bestämmer sig bara för att jag anställer bara, är jag majoritet så anställer jag bara majoritetspersoner, är jag minoritet så anställer jag bara minoritet. Det här innebär ju för en majoritetsperson att det är fortfarande 90% av företagen och arbetsplatserna som är tillgängliga. För en minoritetsperson så är det 10% som blir tillgängliga. Och det är klart, har man ett oändligt antal arbetsgivare så, ja, så spelar det ingen roll. Men det har vi ju inte, utan vi vet ju att det liksom, kan ibland vara ett, ja, man väntar på att det ska öppna upp sig möjligheter på ett visst ställe eller så där. Så att begränsningarna och möjligheterna är liksom påverkan på effekterna, eller effekterna blir mycket större för minoriteten i allmänhet. Och det, även om alla påverkas, så ska man liksom komma ihåg det, att det är då det vi kallar för minoriteten som liksom påverkas mest.
Så karriärmöjligheter då, om man tillhör en minoritet, kan få spridningseffekter just för att de kommer högt upp i hierarkier då och kan kanske anställa?
Ja, alltså det har vi också forskning som visar att chefens bakgrund styr vem som rekryteras. Utlandsfödda chefer har en betydligt större sannolikhet att liksom när man anställer välja utlandsfödda, och inrikesfödda väljer nog inrikesfödda. Och det här ser vi liksom när vi jämför väldigt likartade arbetsplatser inom samma bransch och inom samma kommun. Vi ser det när man byter chef på en enskild arbetsplats, och ändras rekryteringsmönstret. Och det här innebär ju också då att om man då tänker sig att om politiken i vid bemärkelse försöker möjliggöra inte bara att folk ska komma i arbete, utan också att personer med höga kvalifikationer och höga ambitioner ska kunna göra karriär och komma upp i chefspositioner eller liksom inflytelserika positioner, så kanske det kan ha spridningseffekter då till de som, ja, jobbar med den här marginalen att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Så att det finns ju liksom i en, ja, övergripande märkelse, så finns det en anledning för politiken att inte bara tänka på jobb eller inget jobb, utan också tänka på, kan människor göra karriär utifrån rimliga ambitioner och förutsättningar.
Jag vill fylla på där. Otroligt spännande blir det nu. Jag tänker mycket på en som en forskare från 50-talet som heter Alport, som skrev en bok om fördomar. Och han pratade om en väldigt kort, väldigt tjock bok, men väldigt kortfattat så pratade han om genuina eller tillfälliga kontakter. Och just de genuina kontakterna, alltså att man umgås och socialiseras med varann, det är det som kan leda till att man minskar fördomar. Medan tillfälliga kontakter kan leda till det omvända, så att säga. Alltså öka fördomarna. Sen tycker jag det är spännande också där, och det är väl det som också är intressant i mycket av den här tankarna man har om just att vi ska, i mitt fall då, blanda upp skolklasser och så vidare. Kritiken mot egentligen den tankesfären egentligen, fast ändå vi ser, som du sa, att det leder till kan leda till bättre i mitt fall då, skolframgång och så vidare. Men det kritiska rösten mot det handlar ju om att man, tanken bygger på att det är bara de här med utländsk bakgrund som har något att tjäna på det här. Alltså de så att säga, majoritetsbefolkningen har ingenting att tjäna. De får inget bidrag, så att säga. Och det här i de här kommunerna som vi har tittat på, så är det också olika där. En del stirrar väldigt blint på just att det är skolframgång som är själva integrationsmedel. Och det är ju, man måste lyckas i skolan idag för att man måste klara gymnasiet för att få jobb i princip. Jag vet, du får lägga till det. Men andra kommuner pratar ju också just om det här som social sammanhållning. Och att liksom man arbetar väldigt aktivt med att också liksom skapa just sådana här genuina kontakter mellan de här barnen. Och det är också vad vi ser, så att säga, i den forskning som vi bedriver nu. Att det skapas sådana incitament. Sen är det annan forskning som visar på att ju äldre barnen blir, desto mer glider de ifrån varandra. Och det blir intressesfärer, och att man blir intresserad av den ena saken. Någon blir intresserad av hästar, någon annan av dataspel. Och så att man klustrar sig genom det också, så att säga, genom intressen.
En diskussion som brukar komma upp när man pratar om skolan, du nämnde ju också de här medelklassföräldrarna som verkligen inte tyckte om de här insatserna då, som kommunen gjorde. Det sägs då ibland att nej, vi ska inte ha bussning därför att mitt barn ska inte göras som en medel för någon annans mål. Skollagen säger ju också att varje elev ska nå så långt som är möjligt. Vad säger du om det? Har vi en målkonflikt här med individens intresse, med olika individers intressen? Ändå, här har du talat om samhällseffekten och en ökad sammanhållning som ett resultat. Men...
Ja, men jag tycker att det är alltid, det är inte bara retoriskt bra att prata utan också faktiskt och liksom, det står i skollagen att alla elever ska ges likvärdiga möjligheter till skolframgång. Men också att kunna hantera den här demokratiska aspekten och hantera samhällets kulturella mångfald. Och om man har starkt segregerade skolmiljöer så blir det ju väldigt komplicerat, åtminstone när man pratar med en sån forskare som Allen Porto.
Uppenbarligen tycker politikerna att det här är komplicerat. De vill ju behålla det fria skolvalet i allmänhet.
Ja, eller i allmänhet, det är väl en väldigt stor politisk diskussionsfråga kan man säga, och det finns ju väl många, många intressen i det. Men det är klart att ett argument som kommer fram ibland är ju att så att säga, röststarka grupper, medelklassen, ser ju som att man på något sätt har, ja, i och med att man är de som kanske utnyttjar möjligheterna vad det gäller val och att flytta sina barn mest, så har man en motvilja mot att förändra det. Men segregationsdiskussionen och möjligheter liksom för barn och ungdomar att få en så bra utbildning som möjligt är ju viktigt. Men sen finns det ju många andra aspekter kan man väl säga på fritt skolval och friskolor och sådär. Så att det, ja.
Mm. Susanne, ser man konflikter på samma sätt inom bostadsområden när man planerar ny bebyggelse som faktiskt ska kunna bryta segregationen?
Det blir konflikter alltid, not in my backyard mentaliteten, så det spelar kanske nästan ingen roll vad man ska bygga för nytt i ett bostadsområde, så kommer folk att tycka att nej, men det här vill vi inte ha, här kommer några främmande. Men det är ju alltid svårt om man ska tillföra bebyggelse i ett område, oavsett om det är bostadsrätter i ett hyresrättsdominerat område eller tvärtom, så är det inte säkert att de människorna börjar umgås med varandra. Och i och med att vi har fritt skolval, så även om man bygger en skola som ligger i området, så är det inte säkert att folk väljer att gå i den närmsta skolan. Så att det är ganska svårt liksom att tvinga folk att umgås och lära känna varandra, och vi ska få den här positiva effekten på solidaritet och veta att det finns andra människor, få förståelse för andra människors liv, som är jätteviktigt för vårt samhälle, att det ska kunna fungera, att vi känner att vi känner igen varandra och vet vilka grannarna är och sådär. Och då krävs det ju någonting mer än att bara placera folk nära varandra. Om man är på en arbetsplats så kan man organisera arbetet så att man träffar andra genom arbetet. Och på skolan är man i klasser och har samarbete. Men i boendet är inte säkert att man umgås bara för att man bor bredvid varandra.
Stefan, du har ju gjort något som forskare inte alltid gör, nämligen tydligt sagt att du tror att det skulle vara bättre om man ändrade det nuvarande systemet när det gäller valfriheten. Kan du säga något om varför?
Ja, jag kanske har varit så explicit någon gång.
Ja, jag googlade runt och hittade det.
Men så jag tycker att den kritiska punkten här handlar ju om att vi har ett skolsystem som gör att det är ojämlika villkor för olika barn, så att säga. Alltså, och där närhetsprincipen är en sak, men också att där skolvalfriheten är en annan sak. Och jag menar ju att det finns, eller det är egentligen lutet mot Niad Bunar som är professor här vid specialpedagogiska institutionen på SU. Som menar att det finns tre positioner. En position som är ganska positiv. I de flesta fall är det ekonomer från USA som ser bara positivt på skolvalfrihet. Sen finns det de som är djupt kritiska, oftast sociologer, som tycker att det här är bara negativa aspekter. Men så finns det som en mellanposition där man menar att vissa grupper utav från minoriteter, så att säga, gynnas utav det här skolvalfriheten, att man kan hitta vägar, och det visar också den forskning som jag har bedrivit bland annat på prestigegymnasier och i Malmö, att med givet liksom deras liksom resurser, skolresurser, alltså betyg, men också vilja då att försöka passa in i det här sammanhanget som de kommer till.
Så då har valfriheten en positiv betydelse, ja,
som
i de kan,
det, för de grupperna. Men det som är om jag, så det finns liksom den här mellanpositionen är både kritisk och, men att det vissa grupper kan gynnas av skolvalfriheten. Men det som är problemet är, det är att, vad heter nu då, om man tittar på ja, de här, den sociala segregationen, precis som du var inne på, Susanne, har inte ökat i någon nämnvärd omfattning, eller går lite grann upp och ner under det senaste decenniet. Men däremot har skolsegregationen ökat under det senaste decenniet. Och det finns inga andra aspekter än att det handlar just om skolvalfrihet som är den typen av faktor som påverkar det. Och jag har nog sagt att det är elefanten i rummet, för det finns ingen politiker som vågar säga att vi ska ta bort skolvalfriheten. Och jag tror heller inte att det kommer hända så, att den kommer att tas bort. Det som jag tänker man ska tänka på, det är att hela den här frågan då, när man inte tar i den ordentligt, problematiken med som skolvalfriheten skapar, det är att man lägger hela den här bördan i knät på varje förälder, så att säga. För vi kan inte lasta barnen för det, utan det är föräldrar som styr, åtminstone på grundskolenivån i någon mening, hur man hanterar de här frågorna.
Jag tänkte att vi också skulle prata om segregation och som homogena grupper helt enkelt, som håller sig för sig själva, och om det alltid är dåligt. Jag vet, Olof, att ni har gjort spännande forskning där.
Det kan man väl säga, om man pratar om segregation i arbetslivet, så är det ju inte, det är väldigt lätt när man pratar om, ja, etnisk segregation i arbetslivet, så tänker man sig kanske små invandrarföretag, kanske pratar om restauranger, kanske pratar om serviceföretag som på olika sätt är helt dominerade av en enskild grupp, kanske en enskild familj eller sådär och så. Men det är ju liksom inte den stora bilden. Vi ser naturligtvis, så ser vi liksom en kraftigare segregation när vi pratar om små arbetsplatser i vissa branscher. Men det är ju så att upp till liksom stora arbetsplatser, och vi ser den här tydliga liksom tendensen till segregation, men den är ju inte komplett. Så det är ju inte så här att, ja, men de här personerna från Polen, de jobbar bara där det finns andra polacker, utan det finns liksom de här krafterna, men det är inte så att det är 100%. Men sen är det ju då frågan, är det här bra eller dåligt? Och jag menar, det finns ju enkel teori skulle ju säga att, ja, men på något sätt så kan ju den här likheten på något sätt underlätta till exempel transaktionskostnader då i vid mening, det vill säga att man säger att det är det lättare att ha att göra med andra som på något sätt delar ens affärskultur, man kanske har ett gemensamt språk, man kanske, ja, man behöver liksom mindre, man behöver mindre saker att diskutera för att veta att, ja, men det här kommer att funka på det här sättet. Det är ju liksom den positiva aspekten av att man liksom på något sätt har likhet. Sen finns det en massa forskning som säger att, nej, men, så att säga, variation är bra för att det kan skapa liksom någon form av dynamik på arbetsplatser och i grupper. Och så. Och där är forskningen fortfarande liksom lite, ja, å ena sidan och andra sidan skulle jag säga. Men sen naturligtvis när vi då kommer ner till det här med lika möjligheter och så pekar ju det på att många av de här, om man då skulle säga invandrarföretagen eller företagen som har stor andel av personer med utländsk bakgrund, tenderar ju då att vara, ja, sämre i bemärkelsen att de framtidsutsikterna för de som går in där är ja, i genomsnitt och sämre än för de som går in på mindre invandratäta företag, om man bara mäter på det sättet. Men sen kommer ju den riktigt svåra frågan här, och den är ju, är det bra eller dåligt att det finns den här typen av dåliga företag? Och det är klart att om man då ställer det alternativet mot ett alternativ där alla företag är jättebra och alla människor har lika bra möjligheter överallt, ja, då skulle man kanske välja det. Men om alternativet för en person är att, ja, men antingen så får jag ett dåligt jobb eller så får jag inget jobb, då är det inte uppenbart vad svaret är. Men det är klart att någonstans så finns det liksom ändå tydliga tecken på att de här mönstren av segregation och av att man får jobb på olika typer av företag och arbetsplatser går i alla fall i någon mån att koppla till sämre chanser på sikt, och därmed då till de stora skillnader vi ser liksom socioekonomiskt mellan personer med svensk och utländsk bakgrund.
Det var faktiskt inte det jag tänkte, nej, på, utan familjebildning. Aha. Som jag har förstått, ja, att även arbetsmarknadsforskare ägnar sig åt. Berätta. Ja,
ekonomer får ju hålla på med allting, så att då kan man även göra det. Nej, men det är klart att det är ju en, tycker jag, en intressant fråga, just för att det ställer lite grann på sin spets då, den här frågan om, ska, alltså, vad ska politiken bry sig om? Vad har vi att, vad har man som samhälle att göra med? Och det är många saker som kopplar det här till segregation. Och det kan man väl säga att vad det gäller familjebildning och segregation där, det vill säga väljer man att bilda familj med någon och gifta sig med och bilda familj eller flytta ihop med någon som delar sin egen bakgrund på något sätt eller väljer man någon med en annan bakgrund. Och där skulle nog många säga att ja, men just det där är väl ändå något som människor själva måste kunna få välja. Där blir det ju lätt liksom dramatiskt ibland att man tänker att ja, vi har liksom invandrare som bara gifter sig med andra invandrare och så får vi den här segregationen. Men vi gjorde ju någon gång i ett sånt här litet, bara för att illustrera så tittade vi på unga människor som flyttade från Göteborg, Skåne, Norrland då, norra Norrlands län, till Stockholm som barn. Och sen så tittade vi på dem när de fortfarande bodde kvar i Stockholm sen när de fick sitt första barn själva. Då undrade vi, kommer deras partner, var kom de ifrån? Ja, det fanns ju en tydlig överrepresentation av göteborgare, skåningar och norrlänningar bland de här parterna. Så att någonstans just de här, de hade ju då åkt tillbaka till sina hemregioner och skaffat partners på ett eller annat sätt. Kanske släktingar, kanske sommarstugor, kanske något annat. Och det pekar ju på att den här, det finns ju de här mönstren och det, så länge det inte kopplar till ja, svårigheter för individen eller problem på samhällsnivå så kanske man inte ska oroa sig så väldigt mycket för det.
Vad säger du, Stefan?
Om det där, precis som norrländska, ja, jag är gift med en norrländska. Så jag sticker inte ut från statistiken. Nej, men det jag kom på att jag har sagt, tror jag, någon gång tidigare, det är att den här tanken om att vi ska ha aktivt skolval, att det ska leda till ökad integration. Och det finns oerhört lite forskning som pekar på det. Att det ska förbättra integrationen, så att säga. Det tror jag har sagt. Men det, en annan sak som jag vill säga i det här sammanhanget också, det är att när man tittar på skolsegregation, de aktiva aktörerna i att minska skolsegregation, det är minoritetsgrupper eller elever med utländsk bakgrund. Det är de som aktivt söker sig till andra skolor för att, ja, mer svensktäta skolor då. Det som är problematiskt, och ibland går det bra, som jag har pratat om tidigare, och ibland går det sämre. Att man möts av ignorans och ointresse och att man känner att man inte passar in. Att, och den här, det är så vanligt att få sådana här. Och jag har ett exempel som jag tyckte var väldigt kul för den som kan sin Harry Potter. Så pratar en elev som jag intervjuade där om Slytherin House och vad heter de andra?
Gryffindor.
Gryffindor, exakt. Jag kan inte alls Harry Potter. Jo. Gryffindor och Slytherin. Och Slytherin var då...
Det är det otrevliga.
Det otrevliga, och där var det bara svensk medelklass. Inga med utländsk bakgrund. Där går icket att vara. Men man gör också politiserade distinktioner. Alltså där är det bara högerorienterade personer. Och jag kan inte vara där. Men här, på här, Gryffindor House, som också är en högprestige gymnasieskola... där kan man vara sig själv, men det kan man ju inte. Den forskning som jag bedrev då för 10 år sedan i den skolan är väldigt tydliga liksom ramar för att man måste vara väldigt studiemotiverad. Man ska aldrig vara nöjd med bara godkänt utan man siktar på mycket väl godkänt. Det här var innan betygsreformen 2011. Men också att man ska bete sig på vissa sätt. Alltså manners har också en betydelse. Alltså det, man får inte vara högljudd. När jag kom in i den skolan som hade 800-900 elever, tänkte jag, vars är eleverna någonstans? Och det var en grupp där, elever som stack ut väldigt tydligt, för de var lite mer högljudda och så. Och det beskrevs som ett problem då bland lärarna som jag också intervjuade i den här skolan. Så den här, jag kallar det för känsla utav tillhörighet eller feelings of belonging egentligen, som är en väldigt strukturerande faktor kring just skolvalet. Och att man liksom försöker försäkra sig genom olika sociala kontakter att man verkligen ska passa in. Om man inte passar in så återvänder man, så att säga, eller åker till en annan skola.
Men i bästa fall kan då alla skolor försöka vara Gryffindor och inte det otrevliga Slytherin?
Ja, lite grann. Men det som är intressant är det, så i just den här typen av forskning så pratar vi om tre olika former av integration eller upptagande eller integration. Och det som krävdes av de här eleverna som hade utländsk bakgrund och kom från Rosengård, kan man säga. Men med höga betyg. Så de delar ju det med sina andra kompisar. Så handlar det väldigt mycket om assimilation, att man lämnar egentligen det det förflutna bakom sig i väldigt hög utsträckning. Skaffa nya kompisar, jag kan fortfarande vara med mina kompisar från Rosengård, men nu har jag försökt skaffa andra kompisar för att just bättre passa in här. Det funkar inte med att prata förortssvenska. Jag måste liksom förbättra. Alltså så här. De som inte gick med på det fick problem i skolan helt enkelt. Och många av dem bytte skola just på grund av det. Där det var mindre så att säga, majoritetsbefolkning. Så det finns ju sådana här mer emotionella kopplingar också till just hur den typen av känsla, att vara där eller inte vara där.
Susanne, du som har tittat på så många bostadsområden och städer, många gånger naturligtvis ni är forskare och ni kan inte riktigt säga var saker finns, men finns det ändå några platser eller städer eller bostadsområden som är kända för att de har en bra integration och också en liten del segregation i alla fall, men också som är trevliga och välkomnande och där alla verkar trivas. Finns det några sådana kända exempel som ni bostadsforskare brukar tala om?
Nej, det tror jag inte.
Oj!
Nej, jag vet, alltså det är bostadssegregation och uppdelning finns i de flesta kommuner. Att det brukar finnas ett område som är mindre gott rykte och också gräddhyllan på något annat ställe. Jag vet inget som lyfts fram som något särskilt exempel.
Nej, jag tänkte på Södermalm i Stockholm är ju känt för, vad ska man säga, det man skulle kunna gallvärderingar kanske, lite gröna värderingar, liberala livsstilsvärderingar och så att säga, men som socioekonomiskt kanske inte är så blandat egentligen, eller?
Nej, jag har precis flyttat därifrån. Nej, men det är jättehöginkomsttagare som bor där. Och högutbildade, det är jättekoncentrat av höginkomst, likartade människor. Och inte alls många utrikesfödda.
Supersegregerat med andra
Supersegregerat.
Och själv är du uppvuxen i Alby, var det så?
Mm.
Är det ett område som har ändrat sig mycket sedan du var liten?
Nej.
Inte.
Det är fortfarande hög andel utrikesfödda som bor där. Andelen har ökat där. Vi har också ökat, andelen utrikesfödda har ökat i hela landet, så det har ökat även där. Folk kommer från andra länder. Mina klasskompisar kommer från Finland och Polen och Grekland. Och nu så kommer folk från andra länder oftare. Men när jag var liten så stod det i tidningarna om att det var det värsta området, det var kriminalitet, och jag hade en klasskompis som blev mördad i tunnelbanan. Och så det känns igen, rubrikerna känns igen från den tiden.
Så det är ganska likt helt enkelt?
Ja, skulle jag säga det.
Mm. Nu när vi närmar oss det här valet, vad tycker ni att både väljare och politiker ska tänka på kring de här frågorna? Ni som arbetar så mycket med dem lyssnar säkert på många politiska debatter och så. Någonting som sticker ut eller som stör er eller som ni tycker är bra, Olof?
Ja, det är ju så att det är ju ingen tvekan om att det finns stora frågor och problem och det man ibland kallar utmaningar när det handlar om etablering, integration och även segregation. Nu finns det en väldigt stark tendens i de förslag som diskuteras att man säger att allting handlar egentligen om att invandrarna ska skärpa till sig och man ska ha hårdare tag mot det och så. Och jag menar, som ekonom så vet man, det är klart att det finns en stor fråga varför många tar väldigt lång tid med sig på sig att lära sig svenska språket. Det finns massa liksom sådana saker som driver. Men det är ju inte så att det är hela historien. Så där tycker jag liksom att man skulle vilja se en större nyansering och seriositet på ett sätt i den debatten. Men om vi kopplar till segregation då, så tycker jag att där är det också det här att det blir väldigt lätt att säga att segregation är dåligt och det ska vi inte ha. Och det finns naturligtvis massa saker som är dåligt med det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att försöka reda ut liksom för politikunderlaget så att säga. När är det ett problem och vad är inte ett problem? Och jag tycker ju liksom, när man tittar på forskningen, när man tittar på olika typer av utredningar och så är det ju att det blir ett problem när det kopplar till socioekonomiska skillnader, när det kopplar till chanser att ha ett jobb, när det kopplar till barnens skolresultat, när det kopplar till sociala problem och brottslighet och så. Men däremot så kanske man inte ska bli så upprörd eller tänka att det här måste vi ta tag i, just den här tendensen att människor kanske i vissa sammanhang väljer att söka sig till, ja, områden eller så där det finns andra som delar ens bakgrund. Vi pratade om liksom egna erfarenheter nyss här och så. Ja, men jag bodde under ganska många år i en sån här, ja, typiskt välutbildad medelklassområde som byggdes i början på 2000-talet, och det var ju, kunde man titta på den etniska sammansättningen där, så var det nog integrationspolitikerns dröm, för det var alla möjliga nationaliteter, men alla som bodde där var ju liksom då, ja, relativt välavlönade medelklassmänniskor.
Högutbildade.
Ja, absolut. Så att det var ju liksom då en så att säga socioekonomiskt stark segregation, men etniskt inte särskilt segregerat. Och det är klart att den typen, och man såg också att vissa nationaliteter tenderades att samlas liksom där också. Och det är väldigt svårt att se att det är ett problem någonstans i den sammanhanget. Utan jag tror att det är viktigt att man i debatten orkar våga säga att det här tror vi är problematiskt, det här är inte problematiskt, därför att det finns så mycket som man behöver ta tag i, som man behöver åtgärda, som man behöver liksom inte hålla på och jobba med sånt som faktiskt inte är problem.
Vad säger du, Stefan? Vad tänker du på?
Ja, det är knivigt. Nej, det är det inte. Alltså, jag skulle nog vilja säga inför de här sista debattdagarna att politiker skulle våga argumentera med hjälp av forskning, det vi vet om det här som vi har pratat om, segregation, och inte med hjälp av allmänt tyckande, ideologi eller i vissa fall rena påhitt.
Det lät illa om det är påhitt som politikerna ägnar sig åt. Politik ska föras på vetenskapens grund, hette det förr i världen, men det var kanske ganska länge sedan. Susanne, är det någonting du har tänkt på?
Ja, men en sak som jag stör mig mycket på är ju när man pekar ut enskilda små bostadsområden som problemet som liksom ligger bakom stora samhällsproblem som vi har, som kriminalitet eller misslyckanden i skolan, så är det liksom så ska det lokaliseras till ett specifikt område, som att det är där som problemet finns, när det rör sig om större, liksom, segregation är ju en process som rör hela staden, och det beror ju på flyttmönster ser ut, hur befolkning fördelar sig och inkomster och hur arbetsmarknaden fungerar och skolan fungerar. Så det går inte att peka ut en plats som orsaken till samhälleliga problem.
Tack så mycket. Där sätter vi punkt för vår expertpodd om segregation. Ni har hört skolforskaren Stefan Lund, arbetsmarknadsforskaren Olof Åslund och bostadsforskaren Susanne Urban. Alla specialister på just detta ämne. Och Kvartals två andra expertpoddar inför valet den 11 september, en om energi och en om kunskapssyn, finns också att lyssna på hos Kvartal. Jag heter Cecilia Garme.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.